Nåd vare med er och frid från Gud, vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Låt oss be. Herre, vi syndar mot dig på många sätt varje dag och behöver din förlåtelse. Lär oss att inte försöka gömma eller dölja våra synder eller gömma oss för dig. Lär oss istället att bekänna våra synder för dig och ta emot förlåtelse. För du har ju lovat att om vi bekänner våra synder så är du trofast och rättfärdig, så att du förlåter våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Herre, lär oss lita på ditt löfte. Komma inför dig frimodigt och med glädje för att ta emot hjälp mot synden. Det ber vi om i Jesu namn. Amen. Ja, predikotexten som är föreslagen i bibelkalendern, ni kanske har förberett er med att läsa de två verserna. Det är två verser ur Hebreerbrevets fjärde kapitel som lyder så här: Ty Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd och tränger igenom så att det skiljer själ och ande, led och märg, och den domar över hjärtats uppsåt och tankar. Inget skapat är dolt för honom, utan allt ligger naket och uppenbart för hans ögon, och inför honom måste vi stå till svars. Det här är ett stycke lag som gör oss förskräckta. Om vi skulle sätta punkt där, inför honom måste vi stå till svars, så skulle de här orden vara outhärdliga för oss att bära med sig. Så tagna ur sitt sammanhang så är de här orden, de väcker rädsla och förskräckelse hos oss. Vårt innersta, våra tankar, vår attityd, vår vilja eller ovilja, ja, allt ligger helt naket och uppenbart för Gud. Ingenting är dolt för honom. Och inför honom måste vi stå till svars. Inte bara för våra gärningar, utan också för det som finns här inne. Våra onda tankar, begäret, låg motivation till det som är gott, eller felaktig motivation, felaktiga och syndiga prioriteringar och mål för vårt liv, svaghet, attitydproblem, allt. Men läser vi stycket i sitt sammanhang så blir bilden en annan. För Hebreerbrevets författare visar oss också var vi ska söka hjälp och var hjälpen finns. Vi har en stor överste präst, Jesus, Guds son. Han är vår överste präst. Han har öppnat vägen för oss till Guds tron. Han har stigit upp genom himlarna och lämnat en öppen väg för oss till nådens tron. Och nådens tron är inte bara tillgänglig för oss tack vare Jesus, utan Gud står där redo och han väntar och han vill att vi ska komma. Så synderna stänger oss inte ute, för de har Jesus tagit bort. Och låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid, skriver Hebreerbrevets författare. Det stycke lag som förkunnas i verserna 12 och 13, de syftar till att avslöja all slags legalism bland Guds folk. Och i verserna tidigare så står det så här, då läser vi från den 9:e versen. Alltså finns det en sabbatsvila kvar för Guds folk. Den som har kommit in i hans vila får vila från sina gärningar, liksom Gud vilade från sina. Låt oss därför ivrigt sträva efter att komma in i den vilan, så att ingen kommer på fall som det och blir ett exempel på olydnad. Så den rätta sabbaten, den rätta vilan, den står kvar för Guds folk, och det innebär att den står kvar även för oss Och därför är ju det här ett mycket angeläget budskap för, också för oss. Och sabbatsvilan som står kvar för oss och som väntar, det är ju vilan hos Gud i himlen. Och det är Guds vilja från begynnelsen att vi ska komma in i vilan i vårt himmelska hem genom tron på Jesus Kristus, vår frälsare. Jesus har tagit bort våra synder, han har sonat all vår skuld och han har öppnat vägen till himlen för oss. Det är endast genom tron på Kristus som vi får gå in i vilan hos Gud i himlen. Jag är vägen, säger Jesus. Jag är vägen, sanningen och livet. Det finns ingen annan väg. Och det har varit Guds löfte från begynnelsen att vi ska få vilan genom tron på Jesus. Men så fort någon försöker göra gärningar för att förtjäna en plats hos Gud, då är det ett exempel på olydnad. Sånt leder till fall. För Gud har ju lovat att vi ska få vilan av nåd för Kristi skull och inte på något annat sätt. Och den som inte vill tro det löftet utan vill försöka förtjäna sig en plats med sina gärningar, han kommer på fall. Det är olydnad mot Gud. Och Gud varnar Israels folk upprepade gånger för faran av att inte gå in i vilan. Inte gå in i sträva efter den utlovade vilan. Och samma varning kan riktas till oss. Och det är det medfödda legalistiska sinnet som är den största faran och det största hindret för oss. Gamla testamentets folk förstod inte innebörden i sabbatsbudet, utan de gjorde om det till en yttre ordning som de menade de har uppfyllt, och det var förtjänstfullt bara i och med att vissa handlingar utfördes. Gamla testamentets folk förstod, alltså majoriteten av dem, de förstod överhuvudtaget inte den rätta innebörden av något av de gammaltestamentliga ordningarna. Tabernaklet, prästenbetet, offren eller stadgarna. Allt blev i en legalistisk anda förvrängd till yttre ordningar som var förtjänstfulla bara i om att själva handlingen utfördes. Vi hade ju upp det här i ett bibelstudium för ett tag sedan. Handlingar som var förtjänstfulla, ex opere operato. Alltså bara i och med att handlingen utfördes, den yttre handlingen. Så lagens innebörd gick förlorad. Bokstaven blev själva saken och bokstaven dödade dem alla. De kom på fall med sin olydnad. De ville inte tro på frälsaren. De ville inte komma till honom för att få nåd. De ville inte fly till förbundet med Abraham som lovade en frälsare som skulle bli till välsignelse för alla folk. Utan de ville frälsa sig själva med vissa ritualer, med att följa vissa yttre ordningar och bli sina egna frälsare. Och det är ingen skillnad idag. Yttre religiösa ritualer visas än idag upp för att beundras av det syndfulla köttet, syndafördärvet i oss. Det är mässor, fastor, processioner, präster, prästvigningar, andra vigningar, högtider, bönetimmar, lagar om ren och oren mat. Det får du göra, det får du inte äta, det får du inte röra vid. Meditationer, offer. Och det är precis likadant bland kristna, judar, muslimer, buddhister och hinduer. Man utför religiösa ritualer som man anser förtjänstfulla bara i och med att handlingen utförs. Och det är människans legalistiska sinne som vill förtjäna beröm. Att utföra vissa ritualer eller lyda stadgar och regler som man själv hade hittat på. Titta så duktiga vi är. Det är väl värt någonting. Och Hebreerbrevets författare kallar allt det här exempel på olydnad. Och nu kommer våra verser. Och det är en hammare som krossar. Våra verser visar att ingen kan gömma sig för Gud bakom en yttre fasad av religiositet. Och det är inte för människor som ser våra bästa gärningar eller vad vi utför och berömmer oss. Det är ju inte inför människor vi ska stå till svars. Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd och tränger igenom så att det skiljer själ och ande, led och märg, och den domare över hjärtats uppsåt och tankar. Inget skapat är dolt för honom, utan allt ligger naket och uppenbart för hans ögon, och inför honom måste vi stå till svars. Och när det syndfulla köttet hos, och det syndfulla köttet är ju inte bättre hos någon, lika illa hos alla, det är syndigt. Och när det syndfulla köttet hos muslimer går in för att gå in för att med iver iaktta vissa bönetimmar, och när det syndfulla köttet hos judarna går in för att vi ska koka mat i olika kastruller, så kan det syndfulla köttet hos kristna gå rakt motsatt väg. Jag ska inte göra någonting. Kan man inte förtjäna något med sina ansträngningar, ja, då är det ju inte lönt att göra något alls, resonerar det syndfulla köttet. Och synden inom oss slår till alla bromsar när Guds ord uppmanar oss att hålla fast vid vår bekännelse. Att leva av tro. Att vara ivriga att göra goda gärningar medan vi väntar Herrens återkomst. Ja, då bromsar det syndfulla köttet. De värsta farorna för oss kristna, det är ju inte att vi ska falla i grova synder som satanism eller begå mord och äktenskapsbrott och stölder. De största farorna är snarare andlig tröghet, ovilja, felaktiga prioriteringar i vårt liv, felaktig användning av vår tid, vår begåvning och våra tillgångar. Livsstilbeslut som påverkar vår livsstil till det sämre. Att vi anpassar oss till världen. Materialism. Attitydproblem. Annat sånt som finns inom oss. Och då uteblir sinnets förnyelse. Arbetet i Guds rike blir trögt. Det blir lidande. Och av en brinnande tro så kanske det till slut bara i bästa fall en rykande veke kvar. Gud utforskar och dömer våra hjärtan, våra hjärtats uppsåt och tankar, vår vilja, vår attityd. Våra tankar, våra innersta bevekelsegrunder, vår vilja eller ovilja, våra innersta syften. Allt ligger naket och uppenbart för honom, och inför honom ska vi stå till svars. Och det ord som används i grekiskan är ju faktiskt som när man blottar sin nacke för den som ska döma. Allt det innersta ligger så öppet och naket för honom. Och för honom ska vi stå till svars. Och Gud kan man inte lura. Och när vi hör det, då börjar vi längta och ropa efter hjälp. Och längta efter att få vila från allt. Och Hebreerbrevets författare visar oss var hjälpen finns. Då vi nu har en stor överstepräst, Jesus Guds son, som har stigit upp genom himlarna, så låt oss hålla fast vid vår bekännelse. Ty vi har inte en överste präst som ej kan ha medlidande med våra svagheter, utan en som blev frestad i allt liksom vi, men utan synd. Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron för att finna barmhärtighet för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid. Så vår hjälp, den ligger i Guds hand, som sände sin son att bli vår överste präst. Och överste prästen i Gamla testamentet, han gick ju en gång om år in genom förlåten till det allra heligaste för att representera folket inför Guden, den allsmäktige. Men vår överste präst har inte gått in i något jordiskt tempel till någon symbolisk närvaro inför den allsmäktige, allvetande, för vilken ingenting är dolt. Utan Jesus, han har stigit upp genom himlarna direkt till Guds tron. Och det här, han har stigit upp genom himlarna direkt till Guds tron, det han gjort för oss. Han är vår överste präst. Och när han har gjort så mycket för oss, så låt oss hålla fast vid vår bekännelse. Och låt oss hämta hjälp där hjälpen finns, så att inte vår bekännelse tystnar på grund av vår brist och vår svaghet. Så att vi inte sätter vårt ljus under skäppan så att det inte längre lyser för världen. Så att vi inte börjar bli slöa, börjar anpassa oss till världen och leva för oss själva. Jesus är vår upphöjde överste präst. Han har stigit upp genom himlarna. Och vi ser honom i hans härlighet som vår överste präst. Men så visar Hebreerbrevets författare att han är också en av oss. Han är vår broder. Han mötte under sitt liv, från krubban till korset, till döden på korset, alla de problem och svårigheter och frestelser som vi möter. Han blev frestad direkt av djävulen på samma sätt som vår syndiga natur frestar oss. Han blev frestad att misströsta om Guds omsorg. Han blev frestad att använda sin förmåga och sin makt i egoistiska syften. Han blev frestad att gå en annan väg än den Gud hade bestämt för honom. Världens riken blev en frestelse för honom. Han blev frestad i högmod. Och så vidare. Han blev frestad i allt, liksom vi, men utan synd. Och han som är vår broder, han vet vad det innebär att vara människa. Och han vet vad det innebär att bli frestad. Och han har medlidande med våra svagheter. När vi hör de här orden att allt ligger naket och uppenbart för Gud, så skäms vi över alla de gånger som vi har varit för svaga. Vi skäms över alla de gånger som vi misslyckats. För allting ligger öppet, naket och uppenbart för honom. Men Jesus har medlidande med våra svagheter. Och för hans skull så står vägen öppen till nådens tron. Och själva begreppet nådens tron innebär att Gud är redo. Han väntar och han vill att vi ska komma. Det här kan vi ju jämföra med andra troner där den här världens mäktige härskar. Vägen är absolut stängd för oss. Finns inte en chans att vi får tillträde. Ringer vi på klockan på Vita huset, säger jag, vi talar med presidenten. Kan ni se vad som händer? Finns ingen chans att få tillträde till Kreml, oavsett vad vi anger för ärende till Rysslands president. Vägen är stängd. Men till konungarnas konung står vägen helt öppen. Världens religioner, de stora religionerna, katolicism, judendom, islam, de kräver många ritualer och lydnadshandlingar för att dörren ens ska börja stå lite grann på glänt. Och ändå kan ingen vara säker, utan alla måste vara osäkra om de har gjort tillräckligt mycket för att våga sig fram. Vilken skillnad mot Bibelns budskap, för här är det inte en gradskillnad utan här är det en skillnad i sak. För Jesus skull kan vi frimodigt och med glädje gå fram till nådens tron. För Jesus skull är nådens tron inte bara tillgänglig, utan Gud står där redo och han vill och väntar att vi ska komma. För Kristi skull får vi komma för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid. Och vad är den rätta tiden? Jo, den rätta tiden är precis den tid då vi behöver hjälpen som bäst. När vi blir frestade, när vi är svaga, när vi är hjälplösa. I rätt tid kommer hjälpen från honom som blivit frestad i allt liksom vi, men utan synd. Och Jesus vet precis bäst, han har varit i samma situation. Han vet precis bäst vilken hjälp vi behöver. Det finns ingen annan som kan hjälpa oss på bättre sätt än Jesus. Vi får barmhärtighet. Och barmhärtighet är Guds kärlek som ser till sitt folk och som hjälper oss när vi är svaga. Och nåden finns också där, och nåden är ju Guds oförtjänta kärlek till oss. Guds oförtjänta kärlek som förlåter syndare. Och till denna nådens tron kan vi frimodigt komma för att bekänna våra synder och ta emot förlåtelse. Vi kan komma och utgjuta våra sorger och bli tröstade. Vi kan komma med vår svaghet och bli stärkta. Och vi får komma till nådens tron därför att Jesus, vår överste präst, har framburit ett fullkomligt offer som helt har sonat alla våra synder. Det kan vi lita på, och då vi kan nalkas frimodigt och med glädje. Amen. Låt oss be. Vi tackar dig Jesus att du offrat dig själv för oss för att ta bort alla våra synder. Vi tackar dig för att du har stigit upp genom himlarna och öppnat vägen för oss till vilan hos Gud. Och vi tackar dig för att vi har frid med Gud genom tron på dig. Hjälp oss i vår svaghet att stå emot frestelser. Hjälp oss mot hyckleri och tröghet. Hjälp oss så att vi inte anpassar oss efter den här världens livsstil, utan tjänar dig så som du lär oss i ditt ord. Hjälp oss så att målet för vårt liv alltid är Guds kallelse i himlen. Amen.